from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy?
Välkomna till Käftsmällspodden, en podcast om fighting med mig, Andres och
Neil Layton,
Allan Layton.
Och idag har vi två gäster från One Chai Muay Thai, Peter och Klara. Välkomna.
Tack så mycket.
Sawadee krap. Det var kul att ni kom hit, ända hit från stan, va?
Mm. Ja. Från Sankt Eriksplan. Ja, tack för att vi fick komma. Det är jätteroligt.
Ja, det är nära att ni kommer, för ni har
Vi ska ju ta över. Thaien ska ju ta över den här podden.
Precis. Vi ska fortsätta med thai-tema och thai-boxningstema. Och sen är det jättekul att ni får vara här, för att ni har ju hållit på, om inte jag fel, så är det 10 år. Ni har väl haft 10-årsjubileum?
Ja, det har jag haft. Nu är det inne på 11 år.
Precis, vi är inne på 11 året i år.
All right. Ja. Berätta.
Oj, det är så mycket att berätta. Det är 10 år av... hårt arbete, men också mycket, mycket glädje, mycket passion.
Då måste vi nästan höra, hur kom ni in i det här med thaiboxning? Peter, vem är du?
Jag började med thaiboxning 2002. Då egentligen så skulle jag åkt på jag och en god vän till mig, vi skulle åkt på en matkulinarisk resa till Réunion, som ligger utanför Madagaskar. De är kända för att ha världens finaste vanilj. På den tiden då jobbade jag som kock då, så det låg ju nära till hands att åka dit. Men just under den perioden då var jag ganska vilsen i mitt liv. Och min vän då, han frågade mig att liksom, men vad brinner du för? Ja, jag vet inte vad jag brinner för. Men vad brann du för när du var som barn? Och då var det direkt liksom, ja, men, kampsportsfilmer. Ja. Och då, så här, vilken film? Och då får du gissa vilken film som det var.
Får jag gissa?
Ja,
Van Damme, Bloodsport.
Ja. Kickboxer. Ja. Nästa rätt. Och han bara, men vi fuck it. Vi drar till Thailand istället. Du tränar thai-boxning. Och han var ju en riktig festpris. Han var ju köksmästare liksom.
Ja.
Och kock liksom. När man är i den branschen, det är mycket party. Liksom.
Det är mycket efterfester.
Ja. Nej, men så vi drog ner. Han sa det, du tränar thai-boxning. Du förverkligar det som du brann för när du var som barn, och jag förverkligar mitt festande och mitt liksom att ragga tjejer liksom. Mm. Så jag bara, okay, cool. Så vi drog ner och så började jag träna i Thailand. Började träna på ett litet gym som inte tränade några falanger då, några turister. Och sen gick jag min första fight efter 2,5 månad. Så att första månaden då hade jag bara skuggboxat. Jag fick inte göra någonting annat än former, så att säga. Månad nummer 2 då fick jag hoppa hopprep, skuggboxas och köra säck. Och sen 2 dagar innan match då fick jag köra mitts och köra lätt tekniksparring. Och sen dagen efter så var det typ match.
Men hur var första fight eller första tävling? Du måste ha varit nervös.
Alltså... Eller? Grejen var så här, jag var inte så nervös från början, utan alltså på den tiden då var man, alltså jag är uppväxt i Rågsved och så är lite orten kille liksom. Så jag hade lite hybris, om man säger så att jag var ju helt övertygad, jag kommer ju knocka den här jäveln, som vem den är som står på andra sidan. Och jag fick träffa min motståndare, jag var fortfarande lika övertygad om att jag kommer knocka honom i första ronden. Och en dag innan så bytte de motståndare. Och i samma ögonblick när jag fick hälsa på den nya motståndaren, då visste jag att för sättet han tittade på mig, det var så här, shit, fuck. verkligen, shit. Jag bara, jag kommer att torska. Och bara, okej, det här är en mental grej. Jag måste överkomma det här. Så att hela då, efter jag fick det beskedet om ny motståndare och träffa honom, jag bara jobbade med mig själv, bara, det är bara mentalt liksom det här. det är bara kör ändå. Ja. Och kom upp i ringen, började Waikro, och han började liksom stöta till mig under Waikro så jag tappade balansen och det, jag höll på att flippa. Jag höll på att urarta sig till en
skall. Redan där?
Jag kommer klippa honom. Liksom. Mm. Och så när vi drog igång, jag hade ju helt fel mindset. Jag var ju liksom
aggressiv.
Jag ville ju typ mer eller mindre. Och det tog 30 sekunder. Sen hade han spräckt ögonbrynen på mig med en armbåge. Och jag skulle säga så här. Jag har varit misshandlad i 3 ronder.
Ja, en så här liten instickare för er som fightas där hemma. Aggression, alltså bli arg när man fightas är inte bra.
Nej. Alltså det, man har inte tillgång till någon kunskap överhuvudtaget. Exakt. När de känslorna tar över. Så jag var sönderslagen i 3 ronder. Och matchen var i 5 ronder och i 3:e ronden, i slutet av 3:e ronden, så frågade domaren mig, vill du fortsätta? Och jag fattar inte vad han menar. Liksom, och då finns det något alternativ liksom.
Ja.
Och eftersom han inte hade så mycket erfarenhet av att vara i Thailand och kulturen och hur man pratar till varandra. Och så jag förstod inte riktigt vad han menade. Så jag tittade på min ringhörna. Liksom, vad menar han för någonting? Och han bara, ska du fortsätta? Liksom. Så tittade han på mig. Och så min tränare då, han avbröt matchen. Mm. Och jag var helt knäckt att jag inte fick gå klart matchen. Fick jättemycket beröm av alla som var runt omkring att jag presterade så bra med så lite träning och allting. Men alltså, trots att jag fick 2 stycken revbensfrakturer. Jag har kuttet då på ögat. Och det enda han gjorde egentligen, det var att arbeta mitt främre ben, mina revben och huvudsparkar. Och huvudsparken, som jag innan då hade en tidigare erfarenhet av taekwondo, så jag stod ju lite mer sidstans när jag körde. Så varenda huvudspark han drog satt ju fotbladet i nacken så att säga. Så varje gång han sparkade så liksom fick jag liksom en så här liten whiplash.
Ja.
Men det var det bästa jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Känslan av att gå upp liksom på en ring och ha typ 300 personer som bara skriker. Och dessutom då så insåg jag att fan, jag är inte odödlig. Mm. Och i efterhand, det var en hård förlust, men alltså i efterhand han plockade ner mig på jorden och jag blev bra mycket mer ödmjukare efter den upplevelsen.
Men alltså, men när du tänker tillbaka sen nu, coachen som du är nu till exempel, för nu är du ju coach.
Ja.
Vad tycker du om att det coachen gjorde mot dig då? Inte det att slänga det lite väl tidigt egentligen?
Alltså grejen är så här, jag hade ju en jargong då som, den är väl inte accepterad här i Sverige heller direkt, men ännu mindre accepterad i Sverige, i Thailand. Och jag höll på att hamna i gatslagsmål med runt på gatorna, liksom, för då... Och min tränare, han sa, nej, men jag kan inte träna dig längre, liksom. du skämmer, du får mig att tappa ansiktet. Mm. Eller jag tappar ansikt av att träna dig så som du beter dig. Och så här. Och jag tränade på vidare, gjorde mina joggingturer och sprang förbi gymmet för att han skulle se att jag fortfarande tränar för att få tillbaka respekten. Så det är lite som en, vad ska man säga, som en film lite grann.
Ja. Han testade lite också. Alltså. Han ville,
Ja, och sen när då de bytte motståndare. De bytte motståndare bara av en anledning, och det var på grund av att jag hade hamnat i slagsmål så många gånger med då de lokala befolkningen. Och de ville läxa upp mig.
Ja. Du var lite busig alltså.
Ja.
Tur att man inte var sån liksom.
Så var de bara, nej, vi måste lära den här grabben lite respekt på något sätt.
Ja, och det gjorde de. Och i efterhand, alltså, så jag tycker att det är som sagt det bästa som har hänt mig. Men om jag ska säga som coach. Jag har gjort liknande grejer. Alltså inte kanske på den skalan. Men jag har haft fighters som... säger att de vill fightas. Vanligtvis så när det kommer till våra fighters, då är deras träning väldigt uppstrukturerad och det är vissa kriterier man måste fylla upp för att ens få kliva in i ringen och representera vårt varumärke. Men ibland så har jag, eller inte ibland, några gånger så har jag så här släppt in fighters som egentligen inte är redo för att de ska lära sig en läxa att gör det jag säger. Det jag säger är inte bara för att sägandets skull, utan det är för din säkerhets skull. Och ja, då har de fått lära sig den hårda vägen, och då är det mycket lättare i vissa fall att så här, men nu förstår du vad jag menar, nu förstår du varför jag vill att du ska träna den här mängden.
Ja, alltså vi har ju, jag och brorsan också råkat på de här världsmästarna redan innan de gått en match.
Ja. Ja.
Och det spelar ingen roll, du kan försöka resonera med dem liksom.
Ja, det går inte.
Du måste gå igenom stegen.
Ja.
Men visst, om du har, vi slänger in dig så får du se när det är på riktigt.
Ja. Men pedagogiken här i Sverige, om man jämför med vissa seriösa camp i Thailand, det är lite annorlunda, lite hårdare. Det är som den personen som jag faktiskt kallar, som jag ser som min tränare på riktigt, han spräckte mitt ögonbryn i på träning. Och han tröttnade. Han sa till mig att hålla upp garden. Och vänstergarden gick ner hela tiden eftersom jag hade tränat lite boxning också. Då skulle man ju hålla låg gard liksom, om man skulle vara cool boxare.
Ja, det är coolt alltså.
Ja, ja. Och han sa tjata och det gick inte in. Så han drog en knytnäv utan handske. Bang, rätt på ögonbrynet. Och jag bara... Fuck liksom. Vad gör du för något? Du är min tränare.
Ja.
Han bara, better now than in the ring, okej?
Okay? Ja, faktiskt. Ja, men du zoomar läser.
Ja, och det är faktiskt... Han, om man tänker då på hur många gånger han har sagt till mig att hålla upp garden. Och den är uppe en sekund och sen faller den ner. Efter det där, då lärde jag mig. Och jag säger inte kanske att det är den pedagogiken som man kan nå alla med. Men vissa kan man faktiskt nå med det. Sen... har jag inte själv gjort det faktiskt. Men jag har delat ut lavetter hit och dit i om man kollar tillbaka genom åren.
För att jag har ju märkt att det är lite en sån här grej. Du kan se på Facebook och Instagram ibland. Så ser du sådana här thai-coacher som kör jävligt strikt. Typ fäller dem precis när de gör en sparkteknik och håller på sådana där. Och typ, jag ser att många reagerar som att men kolla, det är så, de är så tuffa. Men jag har alltid frågat mig, jag vet inte om det är det bästa... Alltså vissa kommer svara bra på att få lite stryk. Vissa behöver det. Och du får ut det att typ fighta hjärta. Men jag tror att i Sverige vet jag fan alltså.
Nej, alltså.
Jag har många gånger tänkt så här, typ skulle coachen göra så mot mig.
Ja.
Det kommer inte funka. Då bränner jag ner hans kåk. Men det är den där pedagogiskt, och jag tycker det är intressant just att se när man tar klivet till coach. Att det här, att då måste man tänka fighting på ett annat sätt.
Ja, och framförallt så måste man ju känna in individen, vad som passar sig. Och det är klart, det till en början, då kanske man är mer enkelspårig att så här, det är den här vägen och det är den här vägen enbart, oavsett vem man tränar. Men jag tycker att genom åren så ser man att den vägen... får kanske inte fram lika många fighters, utan då kanske det bara är just då, precis som du sa, de som tilltalas av det. Och då blir det lite svårare att få fram bra boxare. Så att jag tror att det bästa är att man kan se individen. Och det är det som också är mest utmanande, att coacha någon rätt utifrån den individen. Ja.
Om vi går tillbaka lite till din fight-tiden. Hann du tävla, gå många matcher, eller var det bara några enstaka där i Thailand?
23 matcher totalt, varav 9 stycken i Thailand, sen 3 stycken i Finland och resterande i Sverige då.
Hade du någon nickname?
De kallar mig för Peter Luk Bangla, det betyder son av Bangla då, och det är området där jag tränade.
Ja. Hur var du för sån fighter?
Väldigt växlande. Alltså det är som att jag har gått genom olika faser. Från början, alltså jag hade jävligt mycket temperament från början. Och det enda jag ville göra när jag klev in i en ring, det var att skada den som stod på andra sidan. Tills jag träffade P.O. Lindvall inför en match när jag tränade och tävlade för Slagskeppet då. Så var P.O. med på båten och han frågade mig, hur ser du på din motståndare? Jag bara, men jag vill döda honom. Och det var verkligen så. Jag ville på riktigt göra illa den som stod på andra sidan. Han bara, men utan din motståndare så är det ingenting. Du borde älska din motståndare. Och jag tyckte P.O. på den tiden då, jag bara, vilken clown. Alltså just där och då, jag tappade all respekt för honom. Men den där liksom, det svaret och den frågan han ställde mig, det försvann liksom inte, utan det satte fast i mig, och i många år senare så kunde jag förstå vad han menar. Men om jag ska återgå då till ditt svar, så från det så efter typ kanske 5-6 matcher eller något, lite mer, där började jag tappa den här ilskan.
Ja.
Och jag pratade då med min nuvarande tränare Peter Löv. Och sa, jag vet inte, fan, jag tror att jag är färdig som fighter liksom. Jag känner inte som jag gjort tidigare. Och han sa, grattis.
Mm.
Nu kan du bara fightas på riktigt.
Precis. Jag har faktiskt hört det här från andra fighters som,
okay,
så i början fightas med ilska, aggressivitet, men sen inser de att det nu har ju ingen ilska kvar, och det är då man börjar lära sig, ja, tekniken och bli smartare fighter.
Ja, men därifrån då gick jag över till att liksom vara en, nästan från att vara då jätteaggressiv till att vara passiv nästan, till att liksom överanalysera, tänka, bli väldigt såhär tekniskt prestationsbaserat, att allting måste vara perfekt, liksom, tekniken måste vara perfekt, vilket gjorde att jag blev hämmad till en viss del, eftersom då blev jag bara kontringsboxare så att säga. Och det var ju inget, när jag ser på de matcherna i efterhand, det är så att, fan, kom igen, gå på, gör någonting liksom. Och sen mot slutet av min karriär, då hittade jag väl en bättre balans mellan att liksom vara aggressiv utan att vara arg, liksom, utan mer att liksom ha driv, och hitta balansen mellan offensiv och defensiv så att säga. Att offensiv behöver inte betyda att man är aggressiv, utan det är mer att man tar space så att säga. Och ja, jag gick min sista match 2009 mot Martin Akhtar. Jag gick min sista match mot honom, och då ville Peter att jag skulle gå SM. Jag var inte intresserad av SM överhuvudtaget.
Jaha.
Nej, alltså det fanns ingenting som tilltalade mig med SM, för att för mig så var inte det riktigt thai-boxning, och det gjorde att jag inte kunde fightas heller som amatör. Det var alldeles för många regler som störde mig, vilket gjorde att jag ansåg att det här inte thai-boxning. På den tiden fick man inte armbåga, och då på SM så hade vi inte ens strumpbenskydd, utan vi hade vanliga benskydd. Vi hade västarna på oss, vi hade hjälmen på oss, det var 2 minuters ronder. Och jag försökte få Peter på den tiden att förstå att, men jag vill inte göra det här, jag vill B-klass, okej. Okay. Det är ändå då utan skydd. Och jag struntar i att det är 2 minuters ronder, men det är ändå 5 ronder. Och det är inga armbågar, det är fine liksom. Men det gäller proffs. Det är det enda jag vill gå. Och under den matchen då så, ja, han lyckades övertala mig till att gå. Jag gjorde det mot min egna vilja. Och under själva matchen så inser jag att så här, om jag någon gång ska kunna få Peter att förstå att det här vill jag inte göra, då nu i tillfället. Så jag fick en smäll på axeln som gjorde att jag tappade balansen utan Martin då. Och när jag ställde mig upp så frågade han trodde att det var en träff, och han frågade, vill du fortsätta? Jag sa, nej, jag vill inte fortsätta. Och där är då, jag var så stolt över det beslutet, för att jag hade gjort sån statement för mig själv. Den tiden jag hade väldigt från att vara gangster till att bli, ska man säga, hitta tillbaka till mig själv så att säga, så hade jag lite svårt att stå upp för mig själv i vissa lägen, och att jag då kunde inför all publik som var plus mina coacher säga att det här är inte min grej. Än idag så är jag fortfarande stolt över det. Jag tycker i efterhand är så här, jag borde gått klart matchen, sen gjort mitt statement istället för där då, eftersom jag var lite känslig under den perioden, så det var ganska hårt med vad folk, hur folk dömde mig i
den stunden.
Ja, i den stunden, bara, fan, han ger upp. Mm. Liksom, de såg inte det underliggande bakom det som jag själv i min resa brottades med privat,
ja,
och det som jag brottades med i dialogen med Peter. Då. Ja.
Men var det mycket privat? Du nämnde att du växte upp i Rågsved. Det är ganska nära härifrån.
Ja.
Vid Vällingby.
Ja.
Hur var din uppväxt?
Alltså min uppväxt, mycket, mycket droger och sådär. Och en hel del inbrott och så. Man menar, så här, små gangster liksom. Mm. En hel del bodybuilding och steroider. Och,
wow,
ja,
det också.
Ja, rubbet.
Wow. Rubbet. Men kan man säga då att sporten hjälpte dig ur den här, alltså, destruktiva...
100%. Alltså jag hade inte varit där jag är idag om det inte hade varit för thaiboxning.
Ja.
Alltså thaiboxning öppnade upp en helt ny värld för mig.
Ja, ja verkligen.
Ja, alltså jag ser thaiboxning som en blessing till att jag är där jag är idag.
Jag reagerar alltid. Hur många gånger har inte vi hört den här historien?
Är det?
Liksom seriöst.
Ja, men det är verkligen så.
Ja, ja.
Transporten gör ju det här.
Och det är därför det är så svårt att liksom fatta att det inte får mer stöd från kommuner och liksom politiker, hela skitet, att det inte pushas hårdare. Alltså vill ni inte ha ungdomar som gör massa skit på gatan, satsa på kampsport.
Alltså. Ja, 100%. Jag håller med din filosofi 100%. Jag tror att vi skulle få så mycket bättre samhälle, både för killar och för tjejer, om kampsporten, all kamp, inte bara thaiboxning, utan all form av kampsport integreras i tidigare, istället för att ha gymnastik där man kanske ska hålla på och göra massa grejer, för in kampsport i skolorna.
Jag säger det man får också av kampsport, det är den här, du får en känsla för våld, inte för att du ska bruka det, utan för att du får en känning av att nu är jag en situation som kan eskalera. Mm. Och det ger dig lugnet att ta rätt beslut istället för den här rädslan som gör att du bara liksom hamnar in i en situation. Du vet inte hur du ska ta det ut och då blir det bara kaos. Ja, och
som, vad ska man säga, som ung kille också, man kanske har lite behov att hävda sig.
Oh, ja.
Jag tror att det behovet skulle minska mycket mer om man fick också ge uttryck och vara, vad ska man säga, i ett safe space där man får ge uttryck och ta plats och uttrycka de här...
Ja, alltså, jag håller med. Jag är som dig. Lite... Kanske inte lika, alltså jag har varit runt mycket skit och mycket busar, och så har jag den här att jag nästan behöver få ut min aggression, annars påverkar mitt humör. Och kampsport har ju gjort tusen för det liksom.
Ja.
Och jag trillade in, för mig var det en slump. Mm. Det var min lillebrorsa här som började och han bara kom. Testa, lägg en low kick, jag la en low kick, nu är jag förälskad.
Ja.
Liksom,
så var det för mig och min bror också.
Jag tyckte det var jävligt kul att just också det var min lillebror. Ja. För att jag har en 7 år äldre storbrorsa.
Mm.
Och han började med taekwondo. Mm. Han var den coola, starka brorsan.
Mm. Mm.
Och min lillebrorsa var alltid den, han var lite så här, typ trillade, slog sig näsblod, mycket sånt där.
Ja.
Just att det var han som fick in mig på kampsport på något sätt, tyckte jag liksom efteråt. Så här, fan vad, livet är så knasigt.
Men jag tror att det skulle vara bra för även, alltså nu pratar vi kanske... främst om för killar, men jag tror att det skulle vara bra för tjejer också. Om man tänker på liksom hur vårt samhälle ser ut och hur många tjejer som känner sig otrygga på gatorna, behöver gå med en nyckel, liksom nyckel i handen för att känna sig trygg. Jag tror att om man skulle involvera mer kampsport, så jag tror att det skulle göra mirakel för vårt samhälle, för både det feminina och det maskulina.
Sen skulle jag vilja säga att jag tror att det som är en fördel också med kampsport till skillnad från andra sporter är att det är åldersintegrerat. Man tränar med alla åldrar. Man tränar inte, killar tränar inte för sig, tjejer tränar inte för sig, utan alla tränar detsamma. Så när alla kliver in på mattan, oavsett vilken matta det är, så är alla lika värde. Och det är väldigt stor skillnad från andra sporter när man alltid spelar i killar eller tjejer, eller man är 10 år, man är 12 eller sådär. Så att jag tycker att kampsporten på det sättet ger en sån stor helhet i skillnad ifrån andra sporter.
Men hur var din grej då? Hur
precis,
var din
resa jag tänkte, in du i måste detta? Höra, hur var din resa?
Ja, så nu är det ju så att Peter är ju min make, va? Mm. Vi är ju gifta. Och jag kommer ifrån en basketbakgrund. Jag är baskettjej. Så innan vi startade egen klubb så var Peter tränare på Stockholm Kickboxning. Där han hjälpte till att starta upp thaiboxningsverksamheten på Stockholm Kickboxning. Men Peter bestämde sig för att han ville starta eget helt enkelt. Bedriva det på det sättet som han vill. Och då sa jag att om du vill driva klubb då vill jag vara med på det. Och vi bestämde väldigt tidigt att vi hade väldigt... Eller jag visste vad jag ville ha för roll
i verksamheten
liksom. För mig var thai-boxning något nytt när vi träffades. Men nu har ju vi varit ihop i 17 år snart. Men thai-boxningen är ju en stor, jättestor passion för mig. Jag sitter ju bland annat med som styrelseledamot i thai-boxningsförbundet och driver ungdomsfrågor där. Jag tycker att det är jätteviktigt att satsa på juniorverksamhet när det kommer till thai-boxning, som vi pratade om lite innan här. Jag har även suttit i styrelsen i Budo Kampsport, men ville inrikta mig mer på thai-boxningen. Och sen så arrangerar vi ju väldigt mycket tävlingar, så att jag är promoter och matchmaker liksom.
Det är Klara, som gör allt jobb när det kommer till alla arrangemang med matcher som vi gör. Jag står helt utanför det. Det arbetet gör Klara.
Ja, precis, ni kompletterar varandra. Ja. Du är huvudcoach, huvudtränare och du är...
Ja, jag tar hand om alla medlemmar, allting som har med det.
Mamma Chai.
Ja, jag kallas för mamma Chai. Ja, exakt. Ja. Och sen så håller jag även i fyspass.
Ja,
jag är utbildad inom kettlebells och styrkelyft.
Hur kommer det sig att du träffade den där vandalen?
Ja, alltså vi kände...
Eller var han lugn då när du träffade? Då
nej,
var han sansad.
Det var inte jag heller kanske.
Det finns faktiskt en ganska rolig historia om första gången vi sågs. När du skulle komma hem till mig på första gången.
Ja.
Och alltså, ni kan tänka en kille, pumpad kille i som tunt linne. Står på balkongen och pressar biceps.
Det var så det var. Och jag bara, och då tänkte, han tror att det var då jag föll för honom. Ja. Jag tänkte bara, åh, herregud, vilken lax, tänkte jag. Nej, det gjorde jag inte. Nu glömde jag bort din... Nej, men hur? Egentligen, vi kände varandra, träffades för andra först 13 år innan vi blev tillsammans egentligen. Vi umgicks med samma kretsar och sprang på Docklands och på fester tillsammans och dansade. Jaha, Docklands. Ja, och sådär.
Det var man ju.
Ja, och sen så träffades vi och blev tillsammans och sen har vi varit det. Och startade, har barn och hund och
hela köret
och
business tillsammans
och
hela grejen. Ja.
Så där måste jag säga faktiskt, det är lite härligt att se nu, för jag tittar på Instagram, att det är, hundarna får ju vara i klubben. Och det ger lite så här thailändsk känsla också. Alltså,
hundar och barn är alltid välkomna till
oss. Ja, det blir mer familjärt. Ja. Precis.
Alltså det enda som, vi skojade om det för några år sedan, det enda som saknas nere på gymmet, det är den brännande lukten av chili när man börjar.
Det är det enda som är som Thailand.
Ja, precis. Lite
men ni är ju lite kända för det där. Ni är väldigt traditionella.
Ja.
Och det är någonting ni anammar. Liksom. Ni vill ha det så.
Ja.
Ja.
Så alltså, jag skulle... Visst, vi fortfarande kanske har en stor inriktning på den traditionella. Men vi också, om man tar som till exempel... När det kommer till fysik och så här, absolut traditionella, men inte fast i hela det tänket. Att man, förr var vi det, att man ska träna exakt som thai. Men idag, så jag ska säga, genom åren så har det utvecklats mer till att det finns ju faktiskt någonting att hämta från båda sidor. Så att, men absolut, vi lutar ju mer åt att vara...
Känslan i alla fall, det är det. Ja, liksom, ja, det är norsk, ja, traditionell, ja, känsla. Mm. För jag är ju väldigt mycket just för att vi måste föra in nya koncept i saker som är traditionella. Så man vill ju bevara så mycket tradition som möjligt, men man måste vara öppen för lite nya koncept.
Ja.
Och saker som typ hur du ska träna för att hjälpa din kamp på till exempel styrketräning eller just kettlebell som du säger, sådana saker.
Mm.
Det är ju sånt som kommer i efterhand.
Yeah.
Och jag skulle säga att många som åker till Thailand, när de kommer tillbaka så har jag märkt att de fastnar lite i det traditionella.
Mm.
Som att typ, ja men så här har de ju gjort det i hundratals år.
Mm.
Så här ska det vara.
Mm.
Och det är någonting jag har alltid liksom bråkat med. Mm. När brorsan åkte till Thailand, då var det ju så. Den frågan jag ställde, för han bara, du borde också åka. Mm. Jag säger, ja men vi får se när du åker, när du kommer tillbaka. Mm. Sen när han kom tillbaka, min fråga bara, okej, okay, blev du så mycket bättre? Mm. Och han bara, ja, lite bättre. Mm. Men liksom ingenting som man inte hade kunnat utveckla i Sverige också. Nej. Speciellt när nu, det finns ju så mycket tränarkunskap i Sverige.
Absolut. Ja, verkligen.
Och så, som har ju lärt sig de här grejerna. Du kan lära dig i Thailand, tagit det hit och här kan man tillämpa en annan typ av...
Jag skulle säga att framförallt, jag håller med dig om det du säger, och det som framförallt gör att man kanske utvecklas mycket i Thailand, det är ju mängden träning. Liksom om man jämför, du tränar 2 gånger om dagen, 6 dagar i veckan, om du då ska köra fight camp. Och det är klart, om du skulle ju träna den mängden här hemma, det är klart att du skulle utvecklas.
Ja, och matchning alltså. Därför går du match.
Ja, men precis. Men det var just därför jag åkte till Thailand. Mm. För jag har ju tränat kampsport praktiskt hela livet. Mm. Och nu gick jag inte dit för att det var så här, jag ska göra karriär eller någonting. Det var mest bara för att få lära mig hur de kör. Mm. Och så hittade vi en jättebra camp. Och det var verkligen 2 gånger i veckan. Och sen så typ med tanke på att jag ville gå en match. Då fick jag typ ytterligare PT-passen emellan under dagarna. Mm. Och det var inte bara så här, nej, det var ingenting speciellt att vara där. Men lärde mig otroligt mycket. Och med tanke på att man har den här coachrollen så insåg man... Det jag och brorsan har alltid bråkat. Han ska, du måste prova det här. Mm. Jag bara, nej men jag håller mig till det här. Det här har alltid funkat. Mm. Men då börjar man inse så här, vet du vad? Det du säger kompletterar väldigt bra med det de gör där. Mm. Och sen nu när vi börjar jobba tillsammans igen. Liksom, så här, du var borta ganska länge och jobbade som strikt PT. Mm. Och jag körde bara kampsporten. Mm. Så nu förstår jag det han försökte säga till mig. Mm. Och... så har det gått mycket, mycket bättre tycker jag.
Jag blev ju gubbe. Jag pallade inte av att få min sparkar och slag.
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att se att kunna eller att komplettera fysen med själva thaiboxningen. Och det skulle jag säga att det är därför svenska thaiboxare klarar sig så enormt bra internationellt på VM och EM. Sådär. För att vi har starka fighters.
Jag märker speciellt inom tjejerna. Ja. Jag tycker svenska tjejerna är
vi är ju bäst i Sverige. Vi är eller bäst i världen på damsidan i thaiboxning. Om man tittar internet. Och det pratas väldigt sällan om tyvärr. Men vi har ju liksom de senaste 10 åren.
Ja, som man bara kollar Sofia Olofsson. Ja. Alltså det finns ju många kvinnliga fighters som om man jämför. Om det hade varit en man. Alltså de hade varit superstjärna. Mm.
Jag tror att det där måste väl ha att göra med integration i samhället. Att här är det ju typ mycket mer acceptabelt. Killar och tjejer tränar tillsammans. Du har ingen... Det är inte, och det här också att träna hårt i Sverige. För kvinnor är ju också helt normalt. Mm. Jag har ju sett till exempel i Chile. Mm. En kvinna ska lyfta tungvikt. Det är inte samma sak. Nej, men kvinnor ska inte lyfta vikt. Mm.
Ja, gamla, vad ska man säga, gamla banor som... gamla synsätt som lever kvar.
Ja, men det är bra. Det är att Sverige ska passa på att utveckla de här tjejerna och ta enorm försprång.
Ja.
Och det har de ju, alltså tjejerna här är grymma.
Ja.
Men jag tror också ibland så tycker jag att svenskar kan vara lite dåliga på och tycka att vi är bra. Men det finns ju en anledning till varför svenskar är så bra. Det är ju för att vi får slita så enormt mycket för att ta oss någonstans. Vi är inte det... svenska fighters, det är väldigt få som är det på heltid. Alla andra har ju heltidsarbeten också. Så man måste verkligen slita för att ta sig till ett SM, för att vinna ett SM, för att ta sig till VM och fightas där. Och det tycker jag väldigt sällan, vi är lite dåliga på att se att man kan tycka att svenskar, de är ganska loja, men vi är inte det. De är jävligt hårt arbetande. Om man vill ta sig någonstans så får man liksom lägga mycket tid och energi på det. Och det tycker jag man verkligen kan säga inom thaiboxningen.
Jag har ju typ just gått över till den här frågan, ungefär som när med podden. Att typ hur utvecklar man, så typ fighters finns i Sverige tycker jag. Jag tror att MMA-sidan, thai, alltså du har råprodukten finns där. Nu är det typ organisationen ovanför, typ hur är det politiskt, hur kommuner, hur det stöttas så vi kan få fram. Så att de inte behöver, så att du kan göra en karriär på det här ordentligt. Ja. Speciellt när du har så mycket talang.
Mm. Ja.
Alltså jag har ju tränat grabbar som jag vet har talangen.
Mm.
Men som de har inte tiden, de måste jobba. Du blir snickrare och så blir för trött och då faller inte av träna. Och då måste vi ta tillvara på.
Ja, helt klart. Men det som faktiskt fick mig att ändra inriktning från det traditionella, det var Kenta Hammarström från Prana Jiu-Jitsu. Extremt kunnig inom bättre fys. Och om man bara kollar på deras framgångar. Han hånade mig för att liksom, jag var ju väldigt traditionell. Man ska springa milen varje dag. Han bara, men vad är det du liksom... Du måste läsa lite träningslära. Liksom. Vilka muskler stimulerar du bland annat? Och vad är det som händer när du springer mil kontra till om du kör intervaller kontra till att du kör plyometer istället? Liksom, vad det är. Så att, det var han gav mig några bättre lavetter i träningslära och fick mig att faktiskt börja tänka om helt och hållet och bidrog med massor av inspiration till att faktiskt se utanför boxen så att säga.
Mm. Exakt. Jag som styrkecoach tar upp mig en del av den här.
Ja. Det ska du göra.
Men när fattade ni beslutet att starta One Chai klubben?
Alltså vi stod vi var på väg att starta upp ett fighting center från början tillsammans med Per Eklund. Och vi höll på att kolla runt på lokaler där vi tänkte att vi ska ha både liksom, MMA, thai-boxning, brottning. Ja, men lite typ som All Stars idag.
Det blandade.
Ja, och ha barn med, vad ska man säga, med en nisch, med lite så här typ en touch av sats där vi ska också ha... Nej, inte styrka.
Lämna in
till barnen.
Så att, barn, så man skulle kunna liksom ha sina barn när man
barnpassning.
Tränar.
Barnpassning, barnpassning så heter det. Men det hela det drog ut på tiden och vi kände så här, men vi kan inte stå och trampa och hålla på och planera, drömma, utan det måste ske nu. Och Karim som är tränare på Five Star, vi två gick ihop, för vi var ju tränare, vi startade ju upp thai-boxningsdelen på Stockholm kickboxning då. Så att vi började, och då hyrde vi in oss på Prana Jiu-Jitsu då, i deras lilla lokal som hade på Tomte på gatan. Jag tror att den var typ, mattan var typ 70 kvadrat eller inte ens det. Det var,
nej, inte ens det,
nej,
tror jag.
Jag tror inte ens det. Ja, jättetrångt. Och sen efter en kort tid, eftersom det var ju, vi hade typ 10 medlemmar och sånt där från start. Det är liksom att dela på intäkterna på det. Och Karim och Nathalie då, de fick erbjudande från, vad heter Tip Muay Thai, att bli tränare där. Och det var ju givetvis bättre ekonomiskt för dem att börja på en mer etablerad klubb. Så det var jag, Håkan och San då som drog passen från början efter det. Och sen har det liksom bara rullat på.
Rullat på.
Ja.
Sen 2010.
Precis. Jag vet inte om vi nämnde det utanför, men det är 10 år. Nej, mer än 10 år.
Ja, det blir 11 år i år.
Ni hade jubileum.
Ja.
Vad gjorde ni då då?
Då hyrde vi en lokal i Mälarhöjden. Utav en vän som har en dansstudio där. Och så... Ja, vi åt god mat och...
Thai-mat.
Vad är favorit-thai-mat? Jag älskar thai-mat.
Alltså. Jag skulle nog säga...
Starkt.
Inte i... Alltså förr i tiden, då alltså vi åt ju... Alltså vi åt thai-mat varje dag.
Ja.
Varje dag. Och eftersom jag jobbade som kock tidigare så... Alltså jag... Och det som var min styrka som kock, det var att kunna... Vad heter det? Känna vilka kryddor.
Mm.
Så att jag kunde ju liksom, om jag åt någonting så kunde jag återskapa det med av att säga, det där, det var nice, de har den kryddan. Och så att jag gjorde ju liksom autentisk thai-mat hemma 5-6 dagar i veckan. Och vi åt alltså svinstarkt.
Ja, verkligen.
Ja, alltså,
thai-starkt.
Ja, alltså, ja, så du vet, sådana här svetten bara rinner. Ja. Liksom. Men idag, nej. För idag, alltså som vi pratade om innan, fastar mycket, äter
bara
plantbaserat, vissa perioder egentligen bara stort sett frukt. Så att, och från det, häromdagen, eller här, inte häromdagen, häromveckan, så besökte jag Liam, gammal elev, gammal fighter som har startat Norrortens kampsportsklubb.
Okay.
Och de har en thai-restaurang nära deras gym. Då. Han bara, men vi går och käkar thai. Så jag bara, nice. Så jag beställde in en somtam då, en papayasallad.
Ja.
Och jag har inte käkat det på hur länge som helst. Så jag var med 4 chili, det är lagom. Alltså jag kunde inte ens äta upp. Alltså,
det bra.
Ja, alltså, jag var tvungen. Jag gav bort. Jag kunde inte äta upp. Det var alldeles för starkt.
Nej, men vi hade en stor fest i Mälarhöjden med massor med medlemmar, musik och god mat. Och det var februari 2020. Det var precis innan hela
corona
bröt ut. Så vi hann ha våran 10-årsjubileum, vilket jag är väldigt glad för. För det var
häftigt,
verkligen
10-årsjubileum.
Ja, det var nice.
Måste så vara bra stolta.
Ja, det var vi.
Hur många medlemmar har du?
Vi har nu.
Eller då, på jubileumsdag.
Så vi var där. Ja. Vi var 110 stycken tror jag vi var där.
Ja, det är ett gäng.
Ja.
Kul.
Ja, det var jätteroligt.
Det var inte då ni kallbadade, för jag såg någon videosekvens där ni var en stor grupp. Att ni
ja, det var, på vår, det var avslutningen på vårterminen 2020. Då fick vi inte ha det. Vi brukar alltid ha det inomhus.
Inomhus, ja.
Med liksom sparring från juniorer upp så alla sådär. Men det fick vi inte. Så då
sa
vi går kallbadar istället.
Mm. Jäklar.
Ja. Så gjorde vi den
utmanas.
Ja, vi gjorde den avslutningen även till julas. Hade vi kallbadar.
Ja, men jag har sett att det har varit ett gäng som är
ja.
Coolt. Och ni gör det också?
Ja. En gång i veckan.
En gång i veckan.
En gång i veckan.
Ja, en gång i veckan kallbadar vi. Ja,
det. Söndagar.
Söndagar.
Ja. Yes. Ja, jag testade det 2 gånger sen var det nog. Sen var det bra.
Ja, och fast det lät som du gjorde det typ varje dag, för du var på alla andra.
Kanske 3,
ni borde testa.
Ja, nej, men det var kul. Man fick ju en adrenalin och lite så här. Det var en kick. Men,
fantastiskt.
Ja. Alltså, jag valde podda istället på söndagar.
Ja. Ja. Så, SM på gång nu.
SM.
Ja.
Mm. Den, den, den. Ni verkligen. Har hur många fighters?
4 stycken i år.
4 stycken. Hur är de? Är de jätte taggade?
De är taggade.
Vi kan väl säga vilka det är, för jag har några namn där.
Ja. Ja. Först har vi Moa Persson. Som har varit hos oss hur länge nu?
Två år.
Kommer från Slagskeppet ifrån början. Har varit med på SM tidigare, men inte för oss. Och nu tyckte vi att det var liksom... Hon är en riktig slitvarg.
Mm.
Hon gör allt som hon blir tillsagd till att göra. Och ja, verkligen slitvarg skulle jag vilja kalla henne för. Och stark. Väldigt liten, nätt.
45
kilo.
Jäklar.
Ja.
Men hon är en sån som är på alla mina fyspass, och med tanke på att hon väger 45 kilo och så kör hon liksom på 16 kilos kettlebells, då är man stark liksom.
Mm.
Så det ska bli kul att hon är med nu, verkligen, för oss.
Det måste vara efterlängtat att få tävla igen.
Ja,
alla längtar efter att få fightas. Alla
ska tävla.
Och sen har vi ju Vilda.
Ja.
En kanske, utav alla de åren, en av de mest tuffa, coola personer jag någonsin coachat. Inför hennes första match, hon står och hoppar av glädje och skrattar och bara är så liksom så glad och så lycklig av att äntligen få tävla. Och jag tänkte att efter första matchen, det kanske bara var en tillfällighet, men andra matchen likadant. Och nu när jag berättar att hon frågar mig då, för jag sa att som Felice, hon ska gå i 57, så att du kommer få gå i 54. Och hon var okej, 54 kilo, ja, okej, om du kör det. Inga frågetecken. Och sen frågar hon då, hur många är det som brukar ställa upp i den viktklassen? Men det brukar typ bara vara 2, max 3 stycken. Ja, varför så lite? Ja, men Sofia Olofsson är i den viktklassen och de flesta vill kanske zigzacka bort från den viktklassen. Och hon blev så glad att, liksom, att kanske få chansen att fightas.
Shit,
och då hon 4 matcher. Ja. Och ni vet ju vem Sofia Olofsson är.
Ja, precis.
Och bara liksom lösa upp som en sol. Liksom bara, wow, kanske jag får gå mot Sofia. Liksom. Alltså, och då tänker man så här, hon är liksom en newbie och får möta någon från världseliten. Och det är inte så här, oh shit, jag får möta Sofia. Nej, jag börjar inget tvivel överhuvudtaget, utan bara glädje och kärlek till att faktiskt få chansen till att...
Ja, hon är jätteduktig. Jag fick chansen att se det när jag var och ser det. när hon körde. Så det var väl sista fighten
ja,
där.
Ja.
Jätteduktig tjej. Mm. Och hon brinner verkligen för det. Och hon var ju så glad efteråt också.
Ja, ja det är jätteroligt. Så det blir hennes första SM då.
Och Felice också och första Felice, SM.
Precis.
Och hon har ju varit här.
Hon har varit här. Hon är grym faktiskt.
Alltså. Ja, hon är grym. Också precis som du sa innan där. Hon pannben liksom kämpar.
Ja,
två barns mamma. Liksom pusslar ihop det livet med att ha två barn och träna 10-11 pass i veckan. Fantastiskt.
Ja, hon kommer gå i 57 kilo.
57. Ja.
Och där är det Patricia
Axling.
Axling. Precis.
Det finns några fler som vi kan tänka oss.
Ja, är det många som tävlar just i 57 kilos?
Ja, det finns ganska många. Jag skulle ju tippa, nu vet inte jag, men jag skulle tänka mig att Evelina Wikner från Fight Center, hon brukar gå i 57, som har varit med på de senaste 10 åren kanske, eller något sånt där. Så att
sen Livia.
Livia också från Malmö. Som var i final mot Patricia förra året.
Ja, just det.
Så det, och Felice och Livia har mötts en gång där Livia vann. Då hade hon precis, hon hade bara tränat hos oss på klubben i knappt en månad när hon gick den matchen.
Ja, något sånt.
Hur länge har Felice varit hos er?
Det är väl...
Två år också.
Två år.
Ja.
Det kommer bli tufft och spännande.
Ja.
Och sen har vi ju Kevin Kjellving också.
Han har väl varit där sedan dag ett?
Ja, i stort sett.
Berätta lite mer om honom.
Han är en dalkar, höll jag på att säga. Timmerman. Han är också hårt arbetande. Han har ju gått boxning innan han började med thai-boxning och lite kickboxning. Haft lite, vad ska man säga, han har varit och tränat hela tiden, men det har varit så här, vissa perioder tävla, vissa perioder då han tagit ett litet avstånd från att tävla. Sen där liksom hans resa har gått lite och varit nere i, bott i Kanada och fightats där och så här.
Ja, just det.
Han tappade motivationen lite, och det förstår man, om man har hållit på så många år att gå klubbmatcher liksom, det kanske inte tänder till den där fajen som man behöver. Så vi pratade lite om att kanske se oss, det var innan corona då, om att kolla efter proffsmatcher, och det var han absolut mer intresserad utav. Men det kom ju inte oss, men nu så kom ju SM, och då, det är också, det är inte klubb, det är lite roligare, lite större.
Det är lite större, det är, vad heter de som ligger bakom?
Lingnoy.
Precis. Patrik. Han hälsar till er.
Tack snälla.
Precis,
tack.
Hej tillbaka Patrik.
Men det blir lite, det blir lite större scen nu. Och
ja, så är det.
Ja. Ja, det ska bli roligt. Det ska bli roligt att se alla fyra. Alla fyra, jag ser ju det som, eftersom de tävlar för klubben. Moa har ju som sagt gått SM tidigare för Slagskeppet. Men det är första gången alla, och det var flera år sedan. Så jag ser det lite som att alla gör debut.
Ja, alla gör debut för oss liksom.
Hur känns det för er då?
Alltså debut, det är något magiskt med det tycker jag. Det är helt plötsligt så, jag tycker att det är lite mer speciellt än någonting annat. Då är helt plötsligt får man ett kvitto på vart man kan mäta sig.
Ja.
Och man kan mäta sig, var står vi mot Sverige-eliten? Men om man kollar våran utvecklingstrappa, första året man ställer upp SM, då det handlar inte om att gå in och vinna guld, utan första SM, vi ska dit och mäta oss mot de bästa och se hur vi står och få ett kvitto på det oavsett hur det går, så att vi vet vad vi ska jobba vidare på. År nummer två, då är det upp och ta, då är det fightas för medalj. År nummer tre, då är det SM, liksom, då är målet SM-guld, då är ingenting annat. Så att vi har liksom, många kanske redan första gången de ställer upp ett SM, har mål på ett SM-guld. Jag tycker att det är väl okej om man vill ha det. Men jag, för min del, så tycker jag att man lägger ganska stor press på någon som kommer in första gången. Mer ut och lära känna sig själv i den miljön och veta vad det handlar om.
Men det är en sån här självinstinkt man får genom åren. Mm. Liksom att någon som är ganska ung tränar två år och tänker, nu måste jag fan ha lärt mig nästan allt. Så nu, men när man får det här 10-årsperspektivet, då inser du att du kan inte så mycket. Det är otroligt mycket kunskap och anpassning och justeringar och fin justering av din teknik och allt det där.
Mm.
Och därför, för mig är det typ SM primärt är det för att, just som du säger, för att mäta sig med hur övriga Sverige ser ut.
Mm.
Det är ungefär på samma sätt som landslagsläger och sånt. Vi bara får se, okej, där är nivån, det här är vad vi kanske måste slipa på. Mm. Nu är alla jätteduktiga på clinch så vi kanske får clincha lite mer.
Mm.
Det var så när jag och brorsan var på landslagsläger. Det var ju den grejen. Det var inte så att, oh shit, vad mycket sparring jag fick och fiskade de andra, utan det var mer att vi såg typ, ja, men vi ligger bra till.
Mm.
Kunskapsnivån är bra och rent tekniskt så kan vi hantera många. Så det är den grejen. Och det är väl det SM tycker jag också. Att perfekt måttstock. Och därför som du säger, typ, första året in mät dig, se. Yeah. Är det så att du är en råtalang, ja, då kommer du komma långt redan på en gång.
Och så är det. Sen så tror jag att det är viktigt att se också, det tror jag att folk glömmer bort, att när du väl har kommit så långt att du har vunnit ditt SM-guld, det är då det hårda arbetet börjar, för då handlar det om att du ska kunna upprätthålla det där. Om man tittar på Sveriges sidan, på Sverige-eliten, det finns ju en anledning till varför det är samma personer som vinner SM år ut och år in faktiskt, och kan man säga, framförallt faktiskt på damsidan mer än på herrsidan. Där kan du komma upp någon som är lite nyare och vinner och sen kanske är ny nästa år och så. Men på damsidan så är det väldigt, så är det samma tjejer, även om de kanske byter, de viklas, men ibland, men de ligger där. Och när man väl har kommit, så det är där man måste börja kämpa. Det handlar inte om att bara komma på ett SM, vinna ett guld och sen är du svensk mästare, utan det är sen det är upp till sen dig att...
Här är den på täppan.
Yes. Ja, men så är det. Det är då det hårda jobbet.
Men klubben har ju producerat, ni har ju producerat 5 svenska mästare och några flerfaldiga mästare.
Mm.
5 SM-guld, SM-silver.
Jag har inte koll, men jag tror att det är fler silver. 5 SM-guld?
Ja.
Och sen flera silver, nordiska.
Så ni har en väldigt bra meritlista, alltså, alltså själva klubben liksom.
VM-brons.
VM-brons.
EM-guld.
Nordisk mästare.
Nordisk mästare också. Ja.
Så det har blivit en
Europamästare.
Del. Europamästare.
Ja, det också.
Grymt.
Ja.
Mm. Men det, är det det ni som, alltså ni satsar på det?
Ja.
Ja, vi jobbar med det här på heltid.
Precis. Ja, men ni vill få fram mästare.
Alltså förr i tiden så handlade det mer om det.
Mm.
Idag så skulle jag nog säga att vi har kanske ändrat vår inriktning lite.
Mm.
Det är inte så tävlingsorienterat. Förut då var vi en ren, alltså klubbens primära driv var tävling. Men så är det inte riktigt idag, utan idag är det mer att faktiskt jobba med människor, stärka upp människor. Att få folk att lära känna sig själva, utmana sig själva. Jag skulle säga så här, skapa mer självkännedom. Och där ser jag också fightingen som en väldigt stor bidragande del till faktiskt att faktiskt möta sig själv i den mest extrema tänkbara situationen. Hur kommer jag svara upp till den stress, smärta, press som ligger?
Mm.
Och det är där man någonstans får lära känna sig själv på djupet, på riktigt. Som
jag brukar säga att fighting är ju det ultimata sättet att testa sig själv. Alltså gå in där och möta din rädsla, möta någon som aktivt försöker motverka dig, vill aktivt skada dig, och du måste kunna försvara dig och ge tillbaka och vinna, komma ut segrande.
Mm.
Det är den grejen, och som är, när du kommer ut från det är det som är otroligt givande.
Mm.
I början när man var coach, då vill man hemskt gärna ta fram jättebra fighters, du vill vinna alla möjliga, ta massa guld. Och sen med tiden får du perspektiv på det att, alltså, det gynnar ju väldigt många. Det är inte bara de här som har supertalangerna.
Nej.
Alltså den som kanske inte är supertalangfull, han kommer också gynnas väldigt mycket av att lära sig kampsport.
Mm.
Och sen med tiden kan du också se att människor som kanske inte kom in med den här råtalangen, men som arbetade, kom väldigt långt på vägen.
Mm.
Och sen kan du tvärtom, vissa som var jättetalangfulla men inte hade disciplinen.
Yeah.
Och som coach måste man lära sig, vem ska man spendera tid med?
Ja, det är klart.
Och vi är inne på det här, jag speciellt är väldigt inne på att jag måste fixa infrastrukturen. Jag vill gärna ha en elitsatsning, men jag vill också gärna ha en väldigt god ekonomi.
Mm.
För att för en förening är det dyrt med elitsatsningar.
Det var det som gjorde att en av de anledningarna, inte bara den anledningen givetvis, utan det är många anledningar. Men en av de anledningar som gjorde att vi faktiskt ändrade om från att ha en elitsatsning till att shit, vi varje månad är plus minus noll i ekonomin i kassan, och eliten har de bästa tiderna och varje pass var 2 timmar. Men om vi då när vi satt och kollade igenom på rekommendation bland annat av Tullingebröderna i att få bättre ekonomi, så såg vi att om vi minskar ner träningstiden så kan vi faktiskt få in 2 pass till, 2 nya grupper till, och 2 nya grupper till innebär att vi skulle kunna faktiskt stå på plus varje månad. Så
och det är den andra delen av kampsport. Alltså ja. Fighting är en del, och de som driver måste ju ha flera hattar. Det räcker inte bara att jag är en bra tränare.
Nej.
Utan du måste ha perspektiv.
Men apropå ekonomi då, hur påverkade er det här rådande förhållandet som vi har varit med om? Coronapandemin, har varit det?
Ja, vi har ju faktiskt klarat oss bra.
Det är klart det är bra. Ja.
Alltså det enda som har varit lite problem, det är att vi har med att ta in nya medlemmar.
Mm.
Så att jag skulle säga
och tävlingar.
Ja, och tävlingar, att vi förlorar mycket rent ekonomiskt att inte ha tävlingar. Ja, men om man tar till själva thaiboxningsträningsverksamheten så vi kanske har tappat 20 medlemmar sedan corona startade.
Mm.
Och det påverkar inte ekonomin så mycket med en förlust på 20 stycken.
Vi hade en liten dipp som sagt som de flesta hade precis när det kom, när inte folk visste om de ville träna eller om de kunde eller vad de tyckte kändes bra för sig själva. Och sen så ökade det, så kom de tillbaka, och så fick vi en liten dipp i december igen där, liksom innan jul där. Och det som Peter säger, det är väl att vi är så vana att kunna ha tagit in nya medlemmar hela tiden, vilket vi inte riktigt kunde göra. Men som det är nu så har vi, jag har ju så mycket folk som vill träna som står på kö, så jag vet inte, jag vet inte vad jag ska göra av dem någonstans.
Ja.
Utan trycket är något enormt på att vilja träna thaiboxning. Mm. Det är 50 mejl i veckan med folk som vill träna. Ja. Som jag inte vet vad jag ska göra av.
Jag vet, min dotter står i kö faktiskt.
Ja.
Att jag vet det. Ja. Ja, vad kul. Så det har inte påverkat er så mycket?
Nej.
Vi får 40 personer på mattan med våran lokal yta. Och 40 personer. Vi har begränsat antal. På alla pass vi har så har vi begränsat antal. Och om man till exempel tar nybörjare. Jag tror att det ligger på att vi har på mattan 30 stycken. Mm. Jag vill inte ha mer på mattan. Vi skulle kunna givetvis få bättre ekonomi och ha fler på mattan. Men jag tror på kvalitet, inte kvantitet.
Ja, precis.
Och jag tror det är det som också gör att vi faktiskt har det goda ryktet vi har. För att våra klasser är inte att man står och liksom trampar i någon annans svett. Liksom att man har faktiskt lite yta att röra sig på. Man blir sedd. För att det är inte för många som instruktören måste ta hand om.
Och så har vi alltid haft. Ja. Även innan
allt
det här startade.
Ja, alltså jag säger att vi på klubbsidan, jag tar det här, vi måste se den här nästan ta tillfället i akt. Nu är det lite lugn. Så, men man får inte bara vänta på att, hur det kommer bli. För jag förväntar mig en boom efter det här.
Mm.
Alltså, och då har du förberett.
Mm.
Då kommer de in och så får de stanna.
Mm.
För det är också, det är just det problemet, det är att få in nya.
Mm.
Så man har ju alltid folk man tappar under terminerna.
Men
du får alltid påfyllnad.
Mm.
Och nu är den grejen tom. Så då blir det. Ja.
Överlag så verkar ju kampsporten växa mer och mer. Det blir mer och mer intresse. Mm. Just bland, som vi tog upp det, bland tjejer också. Just att det är bra om man kan känna sig lite tryggare och kan någon slags kampsport.
Det känns som det alltid varit så. Det är bara att det växer.
Mm.
Och det är därför jag är lite så här typ. Om inte tajen, vad är det vi måste göra? För jag ser MMA och jag tycker att MMA gör det skitbra. Vi har varit på till exempel lite MMA-galor. Och de är ju till exempel otroligt bra arrangerade.
Mm.
Och jag vill, till exempel som senaste Superior vi var, eller FCR. Alltså jag har inte sett tajgalor på riktigt den produktionsnivån så att säga. Nästan som att förvänta sig att du ska sälja det utomlands. Vilket de gjorde för sig på FCR.
Alltså jag skulle säga genom de här åren som jag har hållit på med thaiboxning så har ju tävlingsverksamheten ändrats en hel del. Från att gå till att vara mer galer till att falla över mer till att bli klubbmatcher.
Mm.
Om man kollade det för kanske 10-15 år sedan, då var det ju mer galer. Helsingborg hade gala, Dragstaden hade gala, liksom, det var Göteborg hade galor, det var utspritt med galor. Men det fanns knappt några klubbtävlingar överhuvudtaget. Idag är det tvärtom, då är det mestadels klubbtävlingar och alla de stora arrangörerna har försvunnit. Det är nice nu med om man kollar Lingnoi Promotion och Empire som har faktiskt startat igång det här igen. Mm. För det är det som behövs. Men vi hade ju också tidigare Klara och Håkan gjorde ju Supremacy. Mm. Men det är så här, om man ska göra någon större gala, chansen, det är ju att man går
back.
Ja. Och liksom så här, alla vill vi någonstans ha liksom lön för vårt arbete, och att dessutom då förlora pengar, det är klart att inte det intresset är så stort. Medan man då, om man använder den lokalen man har, det vill säga en klubblokal, ja, då har man ju inga utgifter på samma sätt, och då är det lättare någonstans att det skulle behöva vara så att det kanske finns någon typ av bidragshjälp kanske för att arrangera större galor, för det är ju det vi behöver, jag håller med. Vi behöver synas mer.
Jag tänker också att här finns ju otroligt ideell verksamhet. Mm. Det är ju väldigt stort här. Mm. Men jag tror att man måste bara gå över till AB-tänkande. Mm. Se det mer som ett aktiebolag. Mm. Och verkligen, alltså man måste jaga pengar. Man måste jaga på att sälja allting runt omkring kampsport. Alltså sälja handskar, sälja hela den grejen, tror jag.
Men jag tror också att, som sagt, jag och Håkan och Sam, vi hade ju Supremacy på Berns.
Bara det låter dyrt.
Ja, det var dyrt. Ja, det var dyrt. Och vi har arrangerat Supremacy i Visby och sådär. Och vi har alltid planer, och vi skulle egentligen, nu kom ju corona, men vi skulle ha en större också som vi hade planerat in och har förra våren då. Eller till höst, som inte blir någonting av. Men det har, MMA tror jag, det känns som att de får in, de är bättre på att få in pengar än vad thai-boxning är, uppenbart.
Exakt.
Kasrav har ju varit fantastisk på det när han har arrangerat Rumble of the Kings. Han är liksom den första och den största och haft de stora stjärnor och sådär. Men sen har det dalat.
Men samtidigt så tycker jag att det behövs, båda behövs, för att man behöver de här större galarna. Men klubbevent, det är jättebra för klubben att få in lite extra pengar och sådär. Så att förhoppningsvis när coronan, när det här öppnar upp sig, att det blir också klubbtävlingar. För det är ju trevligt att komma till varandras
klubb. Men sen är det klubbtävlingar, ska jag säga, extremt viktigt. För
återuppbyggnad.
Ja, du måste få in, lite som vi pratade om innan vi började sända, man måste få in mängden på att tävla. Och vi arrangerar en gång i månaden, och sen har vi samarbetat med Tullinge och Southside för att folk ska ha möjligheten att kunna tävla faktiskt två gånger i månaden egentligen, om du skulle vilja det. Precis. Och tittar man, jag som sitter i förbundet, tittar man på tävlande innan det här som är nu, så är det faktiskt så, är det en tävling varje vecka runt omkring i landet egentligen. Ja. Inte norr tyvärr längre, men det finns stora möjligheter till att tävla på klubbnivå väldigt mycket i Sverige.
Nej, men, och vi, vår klubb tycker att ni gjorde, att ni hade den här regelbundet så man kunde skicka sina grabbar. Eller man vet alltid att jag har någonstans jag kan fixa match. Mm. Också för motivation av fighters. Om du vill gå match, okej, men då bokar vi in dig den månaden och sen kan du gå. Och jag tyckte att det är ju skitbra. Alltså. Ja. Den där gjorde jättemycket.
Mm.
Nu vore det ju jättebra så om ni hade någon ännu mer ekonomiskt stöd, så att ni kunde arrangera ännu mer avslappnat.
Yeah.
Och där skulle jag säga, det är väl kommunerna jag hoppas skulle vilja hjälpa till mera. Det vore ju klart.
Ja, det hade ju varit guld.
Exakt.
Precis med det vi pratade om tidigare också, vad det faktiskt gör för ungdomarna. Och liksom.
Ja, men där vi är i Bålstad, alltså, det satsas otroligt mycket på hockey, fotboll, alltså gymnastik. Mm. Kommunen investerar jättemycket pengar. Alltså.
Mm.
Och sen att ni syns och hörs som på Chefmässpodden.
Precis, och det är därför vi gör det här, för att lyfta kampsporten, marknadsföra er klubb, marknadsföra, så att folk hittar till den här sporten.
Yeah.
Så det gynnar ni alla.
Och vi får ju jättebra respons. Alltså, jag har stött på människor som jag aldrig hade tänkt mig, som bara, jag hörde det avsnittet och ni pratade om det där. Och det ställs mycket frågor.
Mm.
Och det är ju en av våra mission statements, det är väl att lyfta upp. Och vi vill lyfta upp all kampsport. Det här är inte Alltså i början var jag lite MMA-fokuserad.
Du har väldigt mycket MMA, men nu känns det som att thai-boxningen...
Thai-boxningen is on the rise.
Och det där är också en grej jag är väldigt sugen på efter coronan. För galorna har varit på, jag tänker hela tiden, det här är vad folk måste gå på. Om folk går på de här galorna, då kommer de bli förälskade. Och då får vi en ny publik och så måste man... Och det är det här, så nu, det här är väl ungefär som ett förarbete. Och så förbereder vi till när det smäller igen.
Mm. Ja.
Mm. Då tar man dit alltså. Då kommer vi få folk förälskade.
Ja, det låter bra.
Alltså, och det är det. Och thaiboxen är det speciellt. Man måste breda sitt nätverk. Mm. Så man är inte bara thaibox hela tiden. Alltså, bjud dit allihopa. Mm.
Ja.
Föräldrarna också. De kommer gilla det, jag lovar.
Jaha.
Ja, vissa då.
Okej, vissa då.
Ja, men vi börjar närma oss slutet av det här. Vi har pratat snart i en timme.
Mm.
Och vi brukar ha en sak här som vi frågar våra gäster om man vill dela ut.
Veckans käftsmäll!
Och min fråga går till Peter först då, ifall du vill dela ut. Är det någonting som gör dig arg eller någon som är värt det bara?
Ja, det finns någonting som gör mig väldigt... Jag måste till och med andas.
För ja, andas. Det är viktigt.
Jag tycker att till exempel som nu inför SM i thaiboxning så måste alla deltagare, fighters som coacher testa sig innan de ställer upp. Innan man får ens gå in på arenan.
Mm.
Och jag finner det otroligt kränkande. Alltså
du får förklara om vad som du testandet.
Testen är ju givetvis då för corona.
Okej.
Okay. Coronatest. En person som är sjuk ska inte vara där ändå.
Nej, precis. Nej. Självklart.
Ja. Och det är så här. De läkartesterna vi har haft sedan innan. Man kollar feber. Har du feber, du ska bort därifrån.
Mm.
Jag tycker att det är otroligt integritetskränkande att jag ska behöva stoppa in en jävla tops i munnen för att kunna vara där och coacha mina fighters. Det kommer inte hända en enda jävla gång att någon stoppar in en tops i munnen på mig. Jag vet att jag är hälsosam, jag vet att jag lever sunt, jag vet att jag är frisk. Och skulle jag inte vara frisk, då skulle jag inte vara på arenan.
Mm.
Så min käftsmäll går till de här reglerna vi har som faktiskt hindrar oss från att, som nu kanske, jag vet inte hur det kommer landa, men det kanske hindrar mina fighters att faktiskt ha mig i ringhörnan, för jag kommer inte hela mitt liv gå med på att någon trycker in en tops i munnen. Så att min käftsmäll går till de här reglerna. Bort med reglerna.
Ge några extra.
Nice.
Den där var bra, så jag tycker att det behåller den där.
Mm, nice.
Ja, men det är inte skönt att få den här tofsen och...
Är det en näsan?
Ja, precis.
Mm.
Nej, bra, bra gjort.
Tack.
Och tack för att ni kom. Alltså,
tack
för
att vi fick komma.
Ja, tack så jättemycket.
Det var er.
Vilket härligt samtal.
Ser vi fram emot att hälsa på er.
Ja.
Du är välkommen.
Det vore skitkul.
Ja, kom.
Precis.
Det ska absolut göra.
Mer tävlingar.
Vi bjuder ner er på lite sparring.
Oh, ja, absolut.
Jättegärna.
Ja, det vore jätteroligt.
Absolut.
Jag håller mig till thailändsk mat. Det här är jättebra.
Kan sitta och gosa med alla hundarna och käka
thai mat. Ja, precis. Jag kan passa hundarna.
Ja,
nej, tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket.